Podplay.
Jag har inte riklig mens längre. Jag har nu Donau.
Så flyter
det. Jag tänkte säga att det kom till mitt lag. Jag bara, varför så skönt när det är så mycket? Okej.
Igår bytte jag tampong 6 gånger innan lunch. Och du vet, jag har alltså näst största
storlek.
Alltså det är som att man drar ut en liten gurka.
Du har en stor kork.
Stor korv, så är det. Fyllproppar. Och när jag
drar ut den. Korv.
Nej, då är det så är det bakom också.
Som kom, precis, alltså, kommer då rinner det, då kommer störtfloden.
Åh, det är klumpar.
Hur kan det vara så?
Jag fattar inte hur jag kan ha så mycket blod.
Har du tagit någon så här trio eller någonting innan, tänker jag, så att det är som lättflytande eller nej?
Ja, trio tog jag igår. Vadå, du tänker att det kan vara det?
Alltså jag vet att när jag har tagit trio för mensvärk, då har jag fått mer mens.
Aha, ja, det gjorde
därför jag. Att den gör liksom att blodet blir mer liksom lättflytande.
Vad lite du kan.
Ja, det där är ju kanske information som imponerar på dig. Men om du ska säga att jag kan lite och menar att jag kan mycket, så måste jag säga att jag var väldigt stolt över mig själv igår. När du sitter och är nipprig, ja, lite halvfull och har ett trevligt. Alltså jag vet ju precis hur du blir när du kommer in i, och det här är det som gör att du älskar efterfest. Du kommer in i ett snurr där du vill vara nostalgisk och enas om känslor. Och då slår du på Disney-låtar och skriker för full hals.
Acon.
När alla andra känner att 3 låtar räcker, känner du 33 låtar är inte nog. Då kör du på Acon. Och då är du också intresserad av en artist som du inte kommer ihåg vad den heter. Så du smsar mig och skriver ett ganska kryptiskt meddelande.
Det är all information jag har.
Jag ska läsa upp det nu. Du skriver så här: när vi var mellan 16 och 18 släppte en kille ett album med låtar som jag älskade. Det handlade om olycklig kärlek.
Ja.
Det handlade om olycklig kärlek. Han hette något som var likt Trey Songz eller T-Pain. Mitt i en låt var det stråkar som var så vackert. Vem var det? När jag öppnade så tänker jag, när jag läser T-Pain och Trey Songz först, så tänker jag, jag kommer inte komma på vem det här är. För jag känner inte igen det här, tycker jag. Men när du säger till mig att det var en låt stråkar, då vet jag direkt vem det är. Det är Tayo Cruz. Och det är en låt som han säger strings, och så blir det di 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 som jag älskar. Strings. Du var besatt av de här låtarna.
Du svarade på 7 sekunder.
Sju sekunder, för det kom till mig som en jävla raket.
Jag var så stolt då inför Henrik. Jag bara, nu har Emelie svarat här. Alltså jag hann inte lägga ner telefonen.
Nej, hon vet redan vem det är. Jag kände själv att, för fan. Då kan jag känna att min hjärna förvånar mig själv. När jag börjar läsa att det här kommer jag inte komma på. Jag blir besviken också. Om någon skickar ett sånt där sms till mig och jag inte ska komma på om det, så då blir jag för jävla.
Det är ju en musiktävling jag introducerade dig för.
Exakt.
Och jag känner, alltså,
det är inte bara musik, det är Lisa också. En tävling in i dig. Ja. Att jag har känt dig och jag vet vad du kände när du var 16-18 år. Det måste jag veta, känner jag. Viktig information, det har väl jag lagt någonstans i arkivet. Det är bara för mig att gå och leta. Tayo Cruz.
Det var ju den tiden också jag var ihop med Jerry. Och då betydde
han älskade de, även
ja,
den
ja, precis. Låten. Men det här blev ju någon slags så här sorgdelning
liksom
för oss.
Det var inte låtar vi nästan kunde lyssna på närmsta åren efter.
Nej, det var inte starkt. Ja, det var inte starkt.
Det var ni två var de där låtarna.
Det handlade bara om att man inte kunde vara med varandra. Moving on. Men tillbaka till min mens.
Ja, det kan faktiskt vara Treon som är boven i det här dramat.
Det är säkert det. Jag är ute i alla fall och går promenad med Henrik. Han har börjat kunna gå igen efter sin operation. Det gick så snabbt och det känns jätteskönt. Han till och med sprang lite grann. Att han springer så gulligt. Så det är
det har du aldrig sett för.
Nej, alltså han haltar fast han springer, för att han liksom har kvar hur han, alltså han har som ett mönster i hur han har gått. Så det är fortfarande kvar i kroppen.
Det kommer säkert slipas bort.
Exakt, han måste säkert gå till någon sjukgymnast och få en övning han inte kommer göra. Och då berättar jag det här för honom, eftersom jag är gränslös med information. Och då säger han till mig, du kanske måste köpa en menskaraff.
En menskaraff! De andra har kopp med Lisa, men vad karaff?
Precis, varpå jag tror att det heter så på norska. Men han har skojat med mig. Det var faktiskt lite kul.
De kallar väl det på norska.
För då berättade jag nämligen på honom utan att skratta att jag har en menskopp hemma som jag köpte för typ 2 månader sedan. Men jag har glömt varje gång jag har mens, så man har det där i sig.
Man bara tar
upp en tampong. Och jag känner mig också osäker på, alltså jag tänker, när ska jag börja testa menskoppen? Det måste vara en dag typ jag är hemma då. För jag vet inte om jag kommer
hur ofta ska jag tömma.
Exakt, jag måste lära känna känna menskoppen. Så jag tänkte, även om jag blöder mycket mer än dig, kan inte du berätta, jag vet att du har gjort det förut, men berätta igen hur man stoppar i den och sådär.
Alltså, ja, mitt tips. Det finns jättemånga sådana videos där det är liksom, så här gör du med din menskopp. Men, jag tycker att den är, alltså jag vet inte, men jag kommer inte så djupt in.
Nej.
Jag vet inte om det är för att jag har korta fingrar eller vad det är, men alltså jag, egentligen skulle jag typ behöva hjälp.
men, ligga ner sådär,
men jag kan inte be David att han ska göra det. Alltså, det kan jag verkligen inte, utan där finns gränsen i vår relation. Så jag kommer behöva fixa.
Du vet också att där går inte hans gräns. Det är det som är läskigt. Du kan inte öppna den dörren. Alltså, då kommer
han
komma
kommer att göra det. Och han kommer göra det med otroligt flinka fingrar.
Han kommer också rengöra den.
Det kommer jag göra på ett vis som jag säkert borde ha gjort. Men inte har gjort. Men han är också lite äcklad faktiskt av blod och kroppen. Så jag tror att han, alltså, han skulle absolut göra det, men det skulle kosta honom mycket.
Äcklad av blod och koppen blir det då.
Ja, exakt. Han kommer äcklad av mig och koppen. Och det känns inte så kul. Så att för mig, jag får lösa det här på eget vis. Så det man behöver göra, alltså, det som är att man liksom vecklar ihop menskoppen och sen så fäller den ut sig och då blir det liksom ett vakuum.
Men då måste man alltså stoppa in hela.
Man viker den på mitten. Det här kan du liksom googla på hur man viker den så att den blir liksom som ett litet C.
Det förstår jag.
Och sen så stoppar man in den precis som en tampong så långt upp det kommer.
Då stoppar jag ju bara upp med ett finger.
Ja, nu kommer du behöva
lite fler.
Lite fler. Jag tror att jag måste tänka. Ja, men kanske tre, två eller
ja, tumme,
två.
Pekfinger, långfinger.
Tumme, pekfinger, långfinger tror jag måste vara. Och det är därför också man inte kommer in så långt.
Nej, precis. För då måste man börja nästan trycka.
Men jag tror att man kan liksom stoppa in den så och sen trycka den vidare med pekfingret brukar jag nog göra. Liksom försöka putta upp den lite mer. För egentligen ska den säkert upp i samma den där böj som tampongen ska för att den inte ska kännas. Men jag vet inte om jag någonsin har fått upp den där.
Nej.
Och det som också är ett problem är att min har en ganska, alltså de har ju alltid en liten liksom spipp där nere som man ska kunna ta tag i den och ta ut den. Och min är ganska lång på den som jag har. Jag har ju sett på andra att den bara är som en liten knopp. Men min är liksom kanske en halv centimeter lång.
Kan man klippa av den?
Det kan man säkert, men jag är rädd att jag inte får tag i den då.
Aha. Vadå, en halv centimeter, det tycker du var långt?
Ja.
Det ska bara vara som en liten knapp.
Ja, den är på
spipp,
precis,
som du sa.
Exakt. Har du hört ordet spipp? Jag sa det. Så att när jag har stoppat in den så långt upp som jag kan, då är liksom, den är ute vid hålet ändå.
Ja, botten, alltså du är 8 centimeter öppen.
Men det är liksom, läpparna täcker den.
Ja, jag förstår. Det är verkligen, det är ingen som ska kolla där.
Nej, men då kan man se den.
Men den hostar
och det gör jätteont.
Det förstår
det
jag.
Det minns du när man stoppar upp en tampong och glömmer bara aldrig. Stoppar den precis i hålet. Det är nästan den värsta smärta man kan leva med.
Jag var hemma hos Linnea Stil i
hennes
badtub.
Just det, och så skulle du låna en tampong.
För
och för mig var det. Vi åkte på resa med KU till Fyrishov. Den jävla ungdomsgrupp. Och jag hade mens. Och jag hade ju lånat en bikini av dig som jag tyckte var jättefin. Och bara tänkte, nu när jag kommer ut kommer alla bara ramla av stolen. Ja, men jag kan inte också blöda då. Utan jag måste stoppa in en tampong. Så jag gick och gjorde det. Och det gjorde ont som helvetet. Så du tror jag gjorde en fin entré. Nej, jag fick ju stappla fram. Det var inte kul. Men så blev det. För att man visste inte att, alltså jag vet inte om det var för att man var för trång för man var oskuld då, utan det var någon jävla slidkrans där som skulle ha expanderat som inte hade gjort det. För att man måste komma förbi ett visst. För jag upplevde inte att jag kunde stoppa upp den högre än sådär.
Nej, jag tror det var en blandning av jättemånga olika faktorer. Att man var liksom, hade inte kanske tillräckligt med mens. För då glider
precis, det
ju liksom inte.
Torrt, det var för torrt.
För det känner jag nu också när man är i slutet på
mensen.
Och jag har bara tagit med det, liksom, den här storleken som jag har i början.
Ja, det
gör ju så ont.
Det gör ont, ja. Så att det jag behöver göra då är att jag måste liksom vika upp den där spitten. Så att jag viker upp så att den ligger längs med. Men då, det är lite olika också då. För lägger jag den så att den ligger bakåt, då kan det kännas som att jag är bajsnödig. Lägger jag den något framåt, då kan jag göra lite ont. Och lägger den ett annat håll, då blir jag kissnödig. Så det är verkligen ett problem för mig. Och så här ska det säkert inte vara. Det kommer vända
till. Använder du den?
Ja, alltså ofta så, alltså jag kan hitta ett ställe där den sitter okej. Och sen så tömmer jag ju den bara en gång per dag.
Kanske du ska ha en ännu mindre storlek?
Alltså jag tror inte det, jag tror inte att den är för stor.
Okej.
Faktiskt. Jag har den minsta storleken. Och jag tror, alltså det är typ one size fits all. Alltså för den ska liksom fälla ut sig. Den fäller inte ut sig mer än vad den kan.
Nej.
Men jag upplever inte att den är liksom knugglig för att det borde vara större där inne så att den kunde fälla ut sig ordentligt. Ut bra. Men det som har varit ett stort problem är att ta ut den. Därför att jag har inte, alltså, och jag kan fortfarande få liksom nästan panikkänslor när jag ska ta ut den. För att först så då ska jag få tag i spippen och eftersom jag lägger upp den åt sidan så kan den ibland också vara liksom, den är inte torr då, utan då är det mens på den. Så då måste jag ta och hålla med toapapper.
Du vill inte få mens på händerna?
Nej, men jag kan inte få tag i den om den.
Det
måste vara, ja, precis. Så då måste jag ta toapapper och hålla i den med liksom mina fingrarna, men jag måste fortfarande in, jag gör illa mig själv. Jag håller på att sticka mig själv med fingrarna.
Så det är inte med de här då? Naglarna.
Nej, men jag tror du kommer klara det mycket bättre än vad jag gör.
Jag hoppas.
Jag är verkligen absolut inte duktig på att använda vänskap. Det gör det i alla fall. Så måste jag få tag i den, dra ut den lite liksom. Men det är ju som ett vakuum, så det är inte bra att hålla på och dra där liksom.
Man ska väl typ ta tummen så att
exakt, så ska jag försöka komma in och då får jag sån kramp i fingrarna för att jag kan inte liksom böja så. Så måste trycka så att jag får någon form av liksom vakuum, för då är det jättelätt att ta ut. Men då får man också vara lite försiktig så det inte bara säger splush om man har råkat kasta det åt sidan.
Då är det blod överallt.
Då alltså det sprider sig ju. Alltså man vet ju när man har haft näsblod, det är blod i hela lägenheten efteråt. Och då tömmer man den och sen så sköljer jag ur den och sen så jag använder den ju inte, utan jag sätter i min på morgonen, sen har jag den på dagen och sen när jag ska gå och sova då tar jag ut den och så sover jag utan.
Ja.
Ja, och det förstår jag att inte alla kan göra. Jag tror att man egentligen säkert ska byta den oftare, men jag byter den en gång per dag.
Måndag lika och olika. Nu har vi ju släppt den officiella trailern till vår reality-serie.
Mm.
Och det, jag fattade inte hur jag skulle reagera alltså, när det skedde. Men jag reagerade med att bli otroligt rörd.
Alltså det, du gick ju verkligen igenom också. Ett ganska stort register av känslor. Det är inte så att det var en känsla som infann sig och den var sen resten av dagen.
Nej, och alltså innan, jag var ju okontaktbar på dagen innan vi skulle släppa det. För att jag var orolig och kommer jag få några views och vill någon se. Och kommer någon säga, fy fan vad dåligt, jag vill inte kolla på det här. Och, alltså massa såna här alltså,
katastroftankar.
Katastroftankar inför något som känns viktigt infinner sig. Och efter så känner jag bara att hur har jag rott det här i land?
Det är samma, alltså när man ska göra överraskningar så kan man precis innan känna jag skiter i det för att det är väldigt...
Gud,
ja. Man har planerat så mycket, men det är så obehagligt att ge någonting till en omvärld som ska reagera på det.
Man får det här fright och flight. Så då, man flight.
Eller freeze kan man säga. Det var okontaktbar.
Mm.
Men då önskar man att man hade berättat mer. Alltså inte var så stor överraskning. Alltså om jag hade varit du och jag skulle ändra det, då hade jag velat att jag redan hade sagt till folk. Och lagt ut små klipp i den här personen, jag hade gjort det i doser. Jag vet inte att allt ska komma på en gång.
Och det är ju för att man vill flyga ur.
Ja, men innan också, innan när man tar beslutet, det är ingen ska få veta, det blir så kul när det blir stor överraskning. Och sen när det är dags för stor överraskning känner man, jag hatar stor överraskning.
Vad har jag satt mig i situation? Ja, alltså jag hatar mig själv.
Och jag vill göra små överraskningar varje dag, inte en stor.
Verkligen. Men den känslan som infann sig i alla fall var en känsla som jag inte känner så ofta så starkt. För ofta när jag blir rörd så känner jag saker för andra. Alltså att jag tycker att någon har varit duktig eller sådär. Men nu var det så himla stark känsla av att jag var så himla stolt över mig själv.
Mm.
Alltså jag kände bara, vad är jag för force to be reckoned with? Jag tänkte jag ska berätta historien om hur allt det här kom till.
Den här serien. Ja, för det börjar och slutar med en person.
Ja, och det börjar ju egentligen också för jättemånga år sedan. Alltså det är som att jag har velat ha en reality-serie så länge.
Mm. Och då har du tänkt att jag måste få vara med i en reality-serie. Och så tänkte jag, fan jag pojkar, jag kan inte vara med i Paradise Hotel.
Precis. Det var ju också en stor drivkraft till att jag blev så stor på YouTube och aldrig slutade. Alltså det var, jag fick ju som min serie i stylingen som ju gick otroligt bra. Men det är ju någonting det här med att det är ett liksom produktionsbolag bakom och man syns på någon stor plattform och någon har gått i god för en liksom, som jag har som gått och väntat på.
Ja.
Och när jag blev programledare för Studio Paradise var ju verkligen en sån slags kick när jag kände att oh, gud, nu är Nent står bakom mig och jag får ha fina klänningar och jag kan mitt manus och sådär.
Mm.
Och sen så var ju jag och Henrik med i en serie som hette X and the City förra året som bara visades i Norge på grund av att det finns olika lagar då. Så det var ju på nuvarande Discovery, dåvarande Dplay.
Mm.
Och det, alltså, det är fortfarande ingen i Sverige som vet typ att vi gjorde det där.
Nej.
Eftersom man kan inte se det. Och jag, 80% av mina följare är svenskar. Mm. Så mina följare vet inte om det helt enkelt. Och hela tiden egentligen efter vi gjorde den där serien så har det produktionsbolaget varit sugna att göra en serie på mig och Henrik. Och vi har kommit så pass långt att vi har skickat in liksom konstellationer i vårt liv på personer som skulle kunna vara med. Alltså jag har skickat in dig, vem du är, min syrra. Henrik har skickat in hans familj. Alltså vi har verkligen gjort liksom en storyline. Mm. Och egentligen kommit så pass långt att vi har pratat liksom ekonomi och hur det ska synas och när. Och de har letat efter en plats i schemat.
Mm.
En slott helt enkelt där det kan passa. Och sen har det ju varit stängda gränser och det har varit mycket liksom. Det har gått lång tid. Och till slut så kom vi också fram till att ja, men vi kör, men då kommer det bara synas i Norge igen.
Mm.
Det är liksom det som har varit.
Ja, för det är ett norskt produktionsbolag.
Exakt, det är klart att de vill det och de har varit så här, jo men vi kan prata med Sverige men det är inte säkert att de vill betala då. Mm. Och de vet, liksom, det är helt enkelt så att Norge är inte lika kreddiga som Sverige inom media på många sätt. Om vi ska hårdra det för att Norge är lite efter.
Mm.
Så Norge har inte så lätt att presentera folk för Sverige. Så här, vi ska göra det här så det borde ni också göra. Mm. Utan oftast är det tvärtom. De visar våra tv-program. Sverige visar inte deras.
Nej, jag vet liksom inget om Norge. Blir jag ju faktiskt påminn om hela tiden.
Ja, det är jag vet verkligen märkligt.
Ingenting om landet Norge.
Nej, det är jättemärkligt. För det är så nära.
Ja.
Och då så kände jag väl i magkänslan och
men
Henrik
de borde
också
blivit lite krediga efter skam.
Håller med. Men det blev de säkert.
Säkert inom vissa grejer då.
Mm, men det är ju också inte reality.
Nej, det är det inte. Inom spelad ungdomsserie, där är de alltså världsledande.
Verkligen. Och sen kommer ju den här bö.
Just det. Vad men den såg bara dit.
Ja, men den visas ju ändå. Den fanns på svenska streaming-sajter, vilket ju, ja, skitsamma.
Ja, men Exit också. Ja, skitsamma. Absolut. Nu ska vi sluta prata om serie från Norge. Vi tycker borde ha gjort att de fick cred. Ja?
Vi vet tillräckligt om Norge.
Det jag bara vill sammanfatta är att jag visste vissa saker om Norge, och det vill säga.
Sen har vi lagt ut lite trådar när vi bestämde oss för, efter min magkänsla, att vi kan inte bara visa det här i Norge igen, för det blev inte tillräckligt stort när vi gjorde Ex and the City. Jag vill ha ett större arrangemang och mer hejarop, känner jag.
Jag vill ha fler DMs gällande min serie.
Exakt. Okay. Alltså mer uppståndelse.
Jag vill ha
mer cash. Jag vill ha, alltså, ge mig tv-tid bara, som räknas. Ja. Så då har vi lagt ut lite trådar till olika produktionsbolag i Sverige, och jag har ju mycket kontakter här och sånt och varit liksom medievärd länge, så att jag känner att jag har betydande personer att prata med. Vissa har varit mer intresserade än andra, ska sägas. Vi behöver inte nämna några olika produktionsbolag, men jag har varit i kontakt med de största liksom. Och det som man märker väldigt tydligt i Sverige är att de är rädda för att satsa på nya profiler.
Mm.
Alltså det finns Wahlgrens värld, det är Joakim Lundell, det är Lailaland.
Det görs också hela tiden VIP-varianter av olika program.
Exakt.
För att
spin-offs och allt.
Ja, det är lättare än att komma med en originell idé.
Ja, det har varit snack om att vi till och med skulle sälja vårt bröllop till en svensk kanal som ändå liksom knappt skulle betala någonting. Nej. Så jag börjar känna bara så här, men alltså, ni har något så bra
som ligger här.
Ja, det är alltså
Stop.
Men så känner jag faktiskt. Alltså, här är ett par som båda är jätteduktiga framför kameran, tycker att det är kul. Henrik är bipolär, vi ska gifta oss. Alltså det finns så otroligt mycket att bygga det
stoff
på. Det finns jättemycket stoff.
Men de hade önskat en graviditet.
Jo, det kan man få om de satsar.
Kan ge det.
Så att jag, ja, precis nu som det som du antyder, så kommer ju säkert svenskarna komma när det är peak.
Mm.
Men man måste ta kycklingarna när, alltså innan de blir gula, för att, eller gula.
Gula är de eller?
Innan de får fjärden eller vad fan.
Du menar att de först bara är sådana där slämmiga grejer, och det är då man ska plocka upp dem. Sen blir de där söta dunbollarna. Då är det för sent.
Då är det för sent. Ta mig när jag är slämmig.
Yeah.
Så jag och Henrik satt i Italien i somras i Comosjön. Vi hade köpt in 5 flaskor Amarone. 4 stycken var stängda för de skulle vi ta till hotellrummet. Men han servitören hade sagt, det här är mitt favoritvin. Och då så säger jag, Henrik, vi är på sån high. För att vi tycker det är så trevligt att vara där. Och vi är på middag, det är vårt bästa. Alltså. Så vi frågar, kan vi köpa dem? Så vi får köpa så det bara står vin på hela bordet. Alltså det är så härligt tycker vi. Vårt nya favoritvin, det här är. Alltså livet är toppen.
Ja.
Jag är lite berusad och på mitt bästa humör då ju.
Mm-hmm.
Så plötsligt. Du
lyssnar på Tayo Cruz.
Ja, eller typ, ha, hopes for a living. Alltså
ja,
något sånt.
Ja, den älskar
du. Mm? Den ska vara som sista låt i podden.
Det är ingen för det.
Varpå jag säger lite för högt, bless my brain, säger jag.
Det här är så när du berättar för mig. Bless my brain, det säger du bara.
Det säger jag bara.
För du är, du känner som jag känner när jag kommer på att jag kommer. Bless my brain. Alltså att den kommer på sådana här saker, man blir tacksam.
Mm. Det kommer till mig som en blixt. Vad har vi hållit på med?
Mm.
Vi har en plattform där jag har 200 000 prenumeranter som redan tycker om oss. Vi har kontakt med olika produktionsbolag, filmare, allt sånt där.
Mm.
Varför går vi skit i kanalerna?
Om
det är de som är bajsnödiga, det är de som behöver sälja in annonsörer, det är de som är rädda och satsar på fel. Jag är inte rädd. Så det som hände till slut då var att jag kommer på, vi går bara ihop med en av de här produktionsbolagen och delar på cashen.
Mm.
Så nu så har vi gjort den här serien tillsammans med samma produktionsbolag som, om man läser på deras hemsida, ska jag göra det nu. Gör det för att höra. För det här är helt det här är alltså samma produktionsbolag som filmar för Bäst i test, Robinson, Bachelor, Ex on the Beach, Norge och Sverige, Talang, Han låter oss mig, Idol, Sveriges yngsta mästerkock, Bygglov,
glöm inte Bygglov.
Tunnelbanan.
Alla som är på programmet Bygglov.
Lyxfällan.
Ja, det har jag hört.
Project Runaway.
Oj då.
Ensamma man söker. Alltså alla mina favoritprogram.
Ja, alla program som Lisa någonsin kollat på.
Jag ska fortsätta för listan är lång.
Ja.
Kockarnas kamp, Mästarnas mästare.
Kollar du på Mästarnas mästare?
Absolut inte.
Det skulle verkligen passa dig, tror jag.
Jag tror att jag måste börja med det här Bäst i test, för det har, alltså det har jag fått 10 tips om.
Jaha.
Det tänker folk att jag vill kolla på.
Alltså det har folk sagt till mig, åh, det är det bästa jag vet. Och när jag kollar känner jag bara, vad fan är jag kollar på? Vuxna som leker barnlekar. Squid Game lekte för mig. Men jag känner ingenting när jag kollar på det.
Ja, men du förstår, det är en gedigen lista. Och det som händer då är ju att då plötsligt så har vi inte de personerna som annars jobbar. Alltså ofta så är det en konstellation från kanalen att de ju bygger till exempel de här bilderna till, till serien. Och de har en fotograf. Alltså det är liksom som stor apparat.
Ja, de har ett helt team redan.
Och det som har hänt nu är ju att bara jag och det här produktionsbolaget har gjort allting själva.
Mm.
Och det är det som slog mig, för att jag står som producent i den här serien.
Mm. Med all rätt.
Med all rätt. Men jag har ju ingen, alltså jag har väldigt
erfarenhet. Du har inte gått en producentutbildning, nej.
Nej.
På samma sätt som du har gått en stylistutbildning.
Men jag vet inte hur det funkar med, det ska finnas tydligen ett A-case, B-case och C-case.
Det är det de lär sig i första lektionen.
Exakt, A-case är då det som något som går alltså en scen, B-case är något som går över hela avsnittet och C-case är det som går över hela säsongen eller flera avsnitt, tror jag.
Tror faktiskt att det kan vara tvärtom, för när de pratar om A-story och B-story så är det såhär, finns en C-story här, det är bara en liten grej.
Och det makes sense ju, för A är du bästa och största. Men ja,
men då
Nej, och det är det jag vill komma till. Jag kan egentligen ingenting. Jag har bara gått på känsla och jag har slitit mitt hår. Och jag är bara, när jag kollar på första avsnittet som släpps 31 oktober då på min YouTube-kanal, så blir jag helt tagen faktiskt, för det är så jävla bra.
Du lyckades fast du inte visste vad fan du är på med. Det är jättekul.
Och Henrik är ju helt otrolig synk och, alltså det är så fantastiskt att få göra det med honom. För jag blev ju kär i honom när jag såg honom i synk liksom. Och nu gör vi det tillsammans. Och vi har filmat när vi gör fertilitetstest. Och Henrik har gjort hårtransplantation, för er som undrar varför han är rakad och han har konstigt i tidningarna på min story.
Han har fyllt i de där små vikarna.
Ja, det är så jävla gulligt. Och vi planerar bröllop och det. Alltså jag gråter i varenda avsnitt. Och man får verkligen se. Självklart finns det delar som inte visas, men jag tycker att vi har hittat en jättebra balans där det känns äkta. Jag känner att vi delar med oss på riktigt. Och jag känner att jag har tagit ett steg i min karriär som jag har velat ta så himla länge. Och då
blir man rörd.
Blir man rörd, ja, det var helt fantastiskt. Alltså vi ville aldrig sluta dricka champagne.
Nej, aldrig sluta fira.
Vi sjöng, vi grät, vi alltså spelade kort. Ja, det var, vilken kväll det var. Alltså, det var så fantastiskt.
Och under tiden ackompanjeras ni av I can't wait till you're gone away, 'cause I can move on. Så var det. Aggressiva two-faced killen.
Öppna mejlkorgen!
Hej fina ni! Jag har under stor del av året träffat en kille. Vår relation började som kollegor men utvecklades sen till något mer romantiskt. Han har som de flesta killar svårt att prata om sina känslor, men har fortfarande visat sig vara väldigt kärleksfull och mjuk mot mig. Detta har gjort att jag känt mig både åtråvärd och älskad när jag är med honom. Nu typ mitt problem. Han har de senaste gångerna vi sett varit väldigt dryg och aggressiv, ett beteende som jag inte känner igen hos honom. Han lägger många dryga kommentarer och slutar visa den kärleksfulla sidan som jag tidigare sett. Han har till exempel slutat krama mig, sätter sig på andra sidan av soffan och tar inte något som helst initiativ till att vara nära mig. Jag har flera gånger tagit upp det genom att säga vad håller du på med, men han svarar bara inget, vad håller du på med, och försöker få mig att tro att det är jag som bidrar till en konstig stämning. Han har även visat en ny slags aggressivitet genom att ta tag hårt runt min hals vid bara vanliga pussar samt under sex. Han har även smiskat mig ovanligt hårt även när vi inte har sex. Det känns liksom som att han är arg på mig, men istället för att prata om det så tar han ut sin ilska genom att bete sig på ett aggressivt sätt, något som jag inte vill ta. Jag tog upp att jag inte gillade när han var så hårdhänt, men han skrattade typ bort det och sen rör vi konversationen till något annat. På morgnarna brukar vi oftast mysa och väcka varandra med en puss eller liknande. Senast jag sov hos honom fick jag såklart inget mys och hans passivt aggressiva beteende fortsatte. Han ville då ha sex, men jag sa nej på grund av hans ändrade beteende samt att jag ville fortsätta sova. Han säger då, vadå, kommer du hit för att sova? Som att jag enbart vore ett hål han kan runka i när han känner för det. Jag känner mig såklart äcklad av det, men jag säger inget för jag blir chockad. Vi båda somnar sen om. När vi vaknar igen så leder en sak till en annan och vi har sex. Detta kanske är too much information, men han brukar oftast inte komma i mig utan istället på eller bredvid mig. Efter att han kommit brukar han alltid hämta papper eller liknande så jag kan tolka av mig. Den här morgonen gjorde han ju såklart inte det, utan gick istället in på toan och tog en dusch. Så jag låg där själv med hans sperma på mig och fick göra en sån där pinsam sprint i köket för att hämta papper. Ingen har någonsin fått mig att känna mig så smutsig som han gjorde. Jag börjar klä på mig och han kommer ut från duschen. Vi säger ingenting till varandra förrän jag börjar ta på mig skorna, då han säger, fan vad tråkig, är det något eller? Och jag säger, vad är det med dig? Förut var du lite kärleksfull i alla fall, nu är du bara aggressiv. Han svarade att det är jag som beter mig konstigt och att jag är tråkig. Jag tar på mig jackan och går. Jag ska snart flytta, så vi har båda under hela vårt förhållande vetat att det ska ta slut. Så jag har en teori om att det här är hans sätt att hålla mig på avstånd för att bli mindre sårad när jag flyttar. Jag vill bara att han ska förstå vad det är han har förlorat samt få en ursäkt av honom. Jag vet inte vad jag ska göra eller hur jag ska bete mig på jobbet framöver. Hjälp.
Ja, de jobbar på samma jobb, ja.
Det glömde jag också. Jag tänkte, vad fan blir hon säga om jobbet? Så jag bara, han jobbade. Vad som vanligt på jobbet. Fan. Jag har en teori faktiskt. Och det är tyvärr så. Att han har varit förälskad i 2 månader sedan det gått över.
Mm.
För när man är nykär, då är man ju otrolig.
Mm.
Kärleksfull, mjuk, man blir aldrig irriterad, allt är jättetrevligt. Och nu är han inte kär längre. Och då börjar han bete sig så här. Det är min teori.
Min första teori var att han hade varit otrogen. För det är ofta då ett sånt här mönster kommer. Killar, när de känner skam blir de ju arga.
Mm.
Och då ofta så trycker de bort och de vill inte vara nära eftersom de känner skam. Och då man är ju själv påminner sig om att de har gjort någonting dåligt. Mm. Och då kan de vända på det här sättet. Men sen när du fortsätter läsa och det var lite mer grejer, den aggressivitet och att han lägger över det på henne och sådär, så känns det ju mer som att han är verkligen ingen bra person.
Nej.
Liksom. För att även om man i slutet av vara kär...
Jag tror att det jag tänker är att han nu, för sig själv, alltså han skäms också tror jag för hur han var, att han var så ullig gullig i början. Mm. Nu börjar hans vänner spöka i huvudet. Han tänker om Fredde och Thomas såg det här, då hade de tyckt att jag var en mes och att jag var en toffel. Och därför då så ska han behandla dig så som man behandlar tjejer, som något man knullar.
Mm. Hon kan också ha rätt i, tänker jag, att han nog är arg på henne att hon ska flytta.
Ja, det kan han verkligen vara.
Så det är inte en dålig idé.
Nej, absolut inte. Men jag tror tyvärr att du som har skrivit mig kommer behöva släppa att han ska förstå vad han har förlorat.
Ja, eller säga förlåt, det kommer han inte göra.
Och det spelar henne ingen roll för din framtid.
Det är jättebra att hon ska flytta. Alltså den här, det kommer aldrig bli bra det här. Alltså han har ju redan gjort det här mot henne. Han har det här i sig.
Ja, alltså och så tidigt.
Ja, det, alltså det
här är inte en väg mot ömhet och omtanke.
Det är inte en pappa till några barn. Det är inte liksom en partner som tar hand om en när man är deprimerad. Det är inte, det är, nej.
Det är ett stort svart nej.
Han straffar henne.
Så här tidigt i relationen.
Vi säger det sällan, men dumpa skit.
Det är bara red fucking flag.
Ja.
Ja, det här är, ja men hon, du ska ha säkert redan dumpat honom. Ja, det var.
Fast det är också skönt. Såna här man blir besatt av, så att det är inte säkert.
Nej, men bara, alltså, jag kan känna att bara när man säger vär och han säger inget mer med dig.
Mm.
Alltså där kan jag redan känna att dumpa, för jag blir så irriterad.
Mm. Men det man vill ha då är den minsta bekräftelsen, ja. Förstår du? Man suktar ju då, det blir ju så i psykologin.
Jag förstår det, men jag blir verkligen provocerad av när en person som beter sig konstigt ska låtsas som att den inte beter sig konstigt. Det kan verkligen, alltså, göra mig vansinnig.
Och det är ju klassisk gaslighting. Alltså det är ju bara
den. Det är du som tycker att det är konstigt,
ja,
det är du.
Ingen som annan tycker det här, ingen kompis säger att jag är konstig. Jag har inte förändrats, det är
alla
du som
andra
har förändrats.
Tjejer vill att jag ska komma på deras mage och sen gå in i duschen.
Precis, du är inte som du var när vi träffades,
ja,
alltså, du är
du
tråkig.
Tråkig. Förut ville du knulla från morgon till kväll. Nu får man inte ens stoppa in den när du sover.
Ja, precis, nej det där är not a good guy.
No, this is not, alltså det där är en kille som behöver gå i psykoterapi.
Finns inte, heter inte. Nej, det är I'm a bad guy. Vad sjunger?
Men du kan göra den där frisyren och säga I'm a bad guy. Flippar upp frisyren så står rakt upp och så kollar på mig för första gången på 10 minuter och säger I'm a bad guy.
I'm a bad guy.
En snällis som är dålig i sängen. Hej tjejer, snälla, snälla, snälla ta med min fråga i podden. För 1, jag håller på att bli knäpp. Och 2, ni kommer kunna resonera klokt och vettigt så som bara ni gör. Jag har lyssnat igenom er podd 2 gånger och jag älskar er som att jag nästan känner er.
Och då alla har sin 2 gånger. Fan vad gulligt.
Till min fråga. Jag och min kille har varit tillsammans i snart 2 år. Jag är 28 och han är 27. Han är vad man kallar en snällis. Han gör allt för mig, han är förstående, snäll, omtänksam. Han skulle aldrig ens titta på en annan tjej. Han är inkapabel till att vara otrogen. PS, jag har varit med dåliga killar innan, så därför är jag så glad nu att jag föll för en snällis. Till mitt problem. Vi är riktigt dåligt sex. Jag är ganska mer erfaren i sängen än vad han är. Och jag har försökt lära upp honom och försökt få det att bli bättre. Men det blir aldrig bättre. Tvärtom, jag blir mindre kåt och vill knappt ha sex med honom på grund av detta. Är det värt att stå ut i förhållandet och försöka kommunicera bättre för att få sexet bättre? Eller är passionen redan död? Väger det andra som är bra i vårt förhållande upp så sexet inte är lika viktigt? Hur ser ni på sex i förhållandet och har ni varit med någon som ni inte klickat med sexuellt? Hoppas ni tar med och diskuterar min fråga. Ni är bäst.
Min första känsla är så här, hon kan inte fråga någon annan. För hon vet själv om vad som är värt för henne. Hur mycket sex hon vill ha. Mm. Om hon tycker att det är värt att vara kvar i relationen trots att det är så här. Eller om hon behöver ändra det och så vidare. Men det vi kan prata om är ju hur man skulle kunna ändra.
Jo, det kan vi absolut prata om. Men det som jag tycker är lite oroväckande är att om hon sa, jag är tillsammans med min kille, vi har varit ihop i 15 år och har 2 barn. Och nu börjar vårt sex bli tråkigt.
Mm.
Det hade jag känt lite mer, ja men det kan man kanske jobba på.
Mm.
Men när det är liksom att man känner redan från början att det aldrig har varit så bra sex. För det är liksom som att man kan nästan leva på de där första månaderna när man var som helt galna i varandra.
Mm.
Ganska länge.
Det är ju svårt med de här snälla, ödmjuka personerna. För att vissa av dem är ju också lite blyga eller känner att de är rädda att göra fel. Och, sådär. Och det kan ju vara jättebra egenskap sexuellt, men det kan också leda till att det helt enkelt känns osexigt.
Precis, och det beror ju på vad man tänder på.
Ja, och hur den personen personen använder sig av det.
Mm.
För det är ju jättehärligt med någon som är lyhörd och vill att det ska vara härligt för båda och sådär. Vilket ju är helt fantastiskt och inte så vanligt för killar tyvärr. Så det är ju super. Men det går ju inte ner såhär, hur känns det nu? Vad är det nu?
Det är ju aldrig sexigt med osäkerhet. Det är det som blir svårt.
Ja. Och det är det jag tänker att det borde vara. Om jag får gissa.
Mm, du har säkert rätt. Alltså jag tänker bara, hur pratar ni om sex?
Mm.
För att det är ju liksom för många ett så pass känsligt ämne att man inte vågar säga ett knyst.
Mm.
Och killar har ju ofta såna egon att om man säger jag gillar inte när du pussar mig på halsen när de har gjort det i 3 års tid. Då kan det bli lite kivig stämning.
Ja, då är det så här, då ska jag inte pussa dig någonstans kan det bli då. Som man bara,
Och det är ju liksom, ofta kanske man inte vågar säga precis vad man vill utan man försöker hinta. Eller liksom, när de gör en sak som man gillar, då kan man ju alltså hylla det till skyarna då, så att det ska hända en gång till.
Vad svårt, för det blir, alltså det är så komplext problem på det sättet att om man lär någon någonting så känns det ofta inte äkta.
Det är sant.
Och då blir det inte det sexigt. Det är helt sant,
att han måste ha en egen intuition och en egen talang.
Mm.
Han måste det. Det är så. Alltså ingen skulle vilja träffa, alltså det är
så ju... jag produktionsbolag gör med talang. Jag ska...
killar har sån talang som de skulle kunna vara med där med sina sexuella eskapader. Nej, men det handlar ju om att ha någon form av fallenhet för sex med dig. Han kanske har fallenhet för sex med någon annan, men man kan inte vara helt handfallen och bara säga, men jag ser vad jag ska göra då. Okej, då tar jag lite där och suger lite på det där och känner där. Alltså det, jag orkar inte vara lärare.
Man vill ju, alltså...
Det är inte heller helt jävla svårt att förstå varandra, gillar vi inte.
Nej, och helt ärligt, den ingrediensen enklaste för att vara då inom situationstecken bra i sex är ju bara att våga ta för sig.
Vara lite
visa
modig.
Vad man vill och ge den andra uppskattning. Det är liksom det som
det är
basic. Ja. Så att jag hade nog försökt att säga bara, jag tycker att du är underbar när du visar mig vad du tycker om.
Just det.
Istället för att fråga vad jag tycker om.
Det är jättebra tips.
Mm.
Jag tycker det är jättesexigt när du...
För det här är antagligen en person som vill plisa.
Mm.
Och då måste man lura den in till att plisa.
Precis,
och
det gör man genom att säga
det som plisar mig är när du gör.
Mm, exakt.
Trick him into sexiness.
Exakt, då var det dags att manipulera som vanligt. Men... Men det jag ska säga är också att du kanske måste fundera om du... När tycker du att han är sexig?
Ja.
Är han sexig när han tar hand om dig? Tycker du att det är sexigt om han masserar dina fötter? Alltså tycker du om att han är så att han liksom verkligen lägger tid på dig?
Mm.
Och om det är så, toppenbra. För det kommer han göra väldigt mycket. Och om det är så att du tycker det är mer sexigt när han är lite aggressiv eller är lite otålig eller lyfter tunga saker, alltså det är kanske det du måste säga. Gud, jag tyckte det var så sexigt när du var din mamma i helgen när du lyfter upp den där löven när du krattar. Alltså då kan han också lyfta upp dig och lägga dig i sängen. Och då känner du att äntligen får man träffa den där skogshuggan man såg.
Mm. Det kanske också måste vara på en ny plats. Alltså när man ska göra nya saker och utveckla saker så måste man ofta gå utanför tidigare mönster. För även om han gör allting rätt eller ändrar sig, om ni bara är på samma sida sängen eller vad det nu kan vara, så känns det ändå samma. För vi har ju det här mönsterminnet i sig.
Det är obehagligt att känna att ett förspel alltid är likadant.
Ja.
Så man nästan vet vart det ska gå, vilka ställningar som ska ske och hur det ska avslutas. Det är inget kul. Men det jag ska säga nu är, om du har något, alltså för att ibland kan det vara lite svårt att säga, jag vill inte vi kollar på porr tillsammans.
Mm.
Men det kan vara lättare att säga, jag vill inte vi kollar på den här tv-serien som har mycket sex i sig.
Mm.
Det kan ju också vara då att man bara, åh, alltså att det är något du vet själv, att det här är mina sexscener som jag tycker, åh, det där tycker jag är verkligen en bra sexscen i en film eller en serie eller vad det är. Så kan vi se den här filmen. För att bara att du har planterat liksom det minnet, jag tänker att du har bara planterat det i hans huvud, att så här kan sex gå till. Och du kan kanske till och med säga, du vill inte säga, åh, vilken sexig scen. Alltså, man behöver inte vara övertydlig.
Skippa det. Alltså, han var osäker innan, men nu...
Skippa och säga, åh, det där. Hade man önskat att någon gjorde med ändå. Men alltså, jag tänker bara att man kan plantera sådana minnen hos folk. Och det är ju alltså, som vi har sagt tidigare, det går inte att gå fel genom att berätta för någon vad den är sexig när den gör. Eller, det kan ju vara hur den ser ut också. Jag tycker att jag är så sexig i rygg eller vad det nu kan vara.
Du menar att man kan aldrig göra fel om man ger komplimanger?
Nej, alltså det finns ingen som inte blir glad om man säger, du är så sexig när du gör det här, eller...
Jag kan också ofta manipulera Henrik, nu pratar jag inte sexuellt utan i livet, om jag tycker att någonting är mindre bra i relationen på något sätt, så säger jag bara till honom att jag är så nöjd att du, fast han inte gör det.
Fast han inte gör det.
Och det kan ju inte vara helt pinpointade grejer, för då blir det ju, då kommer han bara Men om vi säger till exempel att jag tycker att han blir lätt aggressiv i trafiken, säger vi, och så är vi ute och kör, och så då säger jag bara, fan, jag är så jävla stolt över dig att du håller dig lugn, du blir inte uppstressad eller situationer, för då blir det
bra. Ja,
så är jag. Och då nästa gång, då kan jag inte bli...
Nej.
Alltså då är det som att,
oj,
då kan, och då kan man snarare säga, men gud, nu går du utanför dina mönster. Men det funkar faktiskt.
Ja, ja, och det kan jag absolut översätta sexuellt.
Mm.
Jag tycker det är så sexigt när du liksom tar tag i mina ben när du går ner på mig.
Ja, precis. Och han bara, ja,
ja, då tänker han bara, jag har aldrig gjort det. Men jag tänker, hon kanske tror det, så jag gör det väl nästan.
Eller jag fattar väl inte att jag gör det.
Exakt, och jag har gjort det, tänker jag.
Och då kanske också säger, gör jag det? Och säger, ja, du gjorde det en gång.
Ja, du har gjort det en gång i alla fall, det glömmer jag aldrig.
Men då är vi återigen där när han gör det, alltså då.
Ja, det är sant.
Jag vet inte, det är svårt alltså.
Mm. Precis, då gör han det, och så gör han det lite, han gör det lite för mesigt.
Och så kanske han inte får så här mena, då bara...
Det kommer upp. Då säger man vad jag menade. Jag menade det, jag blir slut.
Ja,
det
var då, det jag sa. Då sätter man knät i pannan, ja, och så drar man.
Sparkar ner någon från sängen. Alltså spottande med ansiktet och går ut.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor i din podd. Ha det så bra.
Hejdå.
Podplay.